Där är P1, Sveriges Radio.
Efter skoldådet i Fagersta, ytterligare en person anhållen som kan ha hjälpt den utpekade gärningsmannen.
Rikspolischefen Petra Lund kommer till Studio 1. Hur ska polisen i tid hitta potentiella gärningsmän i digitala forum?
Och så om olust inför att gå tillbaka till arbetet efter semestern. Så vet du om du ska ta det här på allvar och faktiskt söka nytt jobb.
Och i nästa timme så hyllar vi Dolly Parton. Och vi undrar, vad var det med Dolly Parton som gjorde henne så älskad världen över?
Debatt om psykisk ohälsa efter förlossningar har väckts i USA efter att en trebarns mor står åtalad för mord på sina barn. En rättegång som följs av hundratusentals.
Och nu erbjuder många regioner i Sverige gratis vaccin mot mässling till vuxna som behöver fylla på.
Studio 1 onsdag med Susanne Westergren och Ylva Lilja i studion.
Men vi börjar med våldsdådet i Fagersta i fredags då en 17-årig flicka miste livet och tre pojkar skadades efter att den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel ska ha gått till attack med ett svärd inne på Brinellskolan.
Idag har ytterligare en person anhållits som kan ha hjälpt den utpekade gärningsmannen. Ekots reporter Andreas Eriksson, enligt dina uppgifter, när ska gripandet ha skett?
Ja, de uppgifter som jag fått så var ett gripande som skedde under söndagsnatten och det ska ha skett i Stockholmsområdet. Polisen säger att den här personen som nu då är frihetsberövad och misstänkt inte har varit på plats på skolan och inte heller har någon koppling till Fagersta på det sättet.
Vad vet vi om den anhållne och misstankarna?
Misstankarna är ju då att han är på sannolika skäl, det vill säga den högre misstankegraden, misstänkt då för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Och det innebär ju att han antingen, alltså för att bli medhjälpare i sådana här fall, så om man tänker gängmiljön så är det oftast att man kanske har bistått med ett boende eller kanske skaffat fram mat eller en telefon eller kanske ett flyktfordon för den personen som har utfört själva gärningen. Men i den här rubriceringen i lagstiftningen så finns det också en möjlighet att sätta fast personer som har uppmuntrat eller stöttat i olika sätt. Och utifrån att vi har fått reda lite på att det finns uppgifter om att den här misstänkta gärningsmannen Liam Nebel har haft ett ganska stort liv på sociala medier och chattar och liknande, så är det väl inte helt orimligt att tro att den här brottsmisstanken kanske är en grund för vad som har skett då digitalt. Mm. Men det är ju liksom spekulationer, det vet vi inte säkert.
Nej, man vet inte rent konkret vad den här personen som då har anhållits nu har gjort.
Nej, det är inget som polis eller åklagare vill ha kommunicerat ut. Det finns uppgifter, framförallt i TV4-nyheterna som presenteras nu under eftermiddagen, att den här personen då ska ha haft kontakt och tagit del av gärningsmannen i Fagerstas planer på att utföra det här skoldådet och även stöttat honom i det. Men också att han själv då ska ha uttryckt planer på att genomföra liknande skoldåd då i Stockholmsområdet. Men det här är då uppgifter till TV4 som vi inte riktigt vet. Det vi kan se mer om den här personen, det är ju att en man, och enligt de uppgifterna som andra medier har, så är det en man under 18 år som det handlar om.
Mm. Och vad säger hans advokat? Vet vi något om de förhören som har hållits idag?
En kollega har varit i kontakt med advokaten som säger att han i nuläget inte kan kommentera det här ärendet. Och vi har inte heller fått den här mannens inställning till om han nekar eller erkänner de här misstankarna. Vad som har sagts under de förhören som har hållits idag har vi inte heller fått någon kännedom kring.
Har det framkommit någonting mer om ett motiv till varför det här hände?
Här har ju polisen och åklagare i stort sett under hela utredningen sen det skedde i fredags varit väldigt försiktiga med att slå fast ett motiv. De säger att de inte vill liksom gå den vägen än, utan att de ska utreda det här och allt kommer få ha sin gång. Och samtidigt så är de ju medvetna om att i såna här fruktansvärda händelser som när det sker så blir det en ganska stor ryktesspridning. Och då har de ju skickat med den här uppmaningen flera gånger just att de inte vill att man ska liksom spekulera i liksom obekräftade uppgifter utan att de kommer att kommunicera när det finns något att kommunicera.
Mm. Har det framkommit någonting mer som du kan berätta om den som misstänks för dådet, alltså 18-årige Liam Nebel?
Alltså, mycket av det som kommer fram kring uppgifter om honom, det är ju kring hans digitala liv. Men jag vet inte riktigt om det har framkommit jättemycket nytt under den senaste dagen, men det är ju att han har funnits aktiv i något som kallas för då, så här, true crime community, som är liksom, ja, men våldsglorifierande bland personer som tidigare har utfört skolor bland annat. Ungefär så. Mm.
Du och Andreas har ju varit i Fagersta idag. Vilka reaktioner har du fått kring att ännu en person nu är misstänkt?
Ja, det har varit lite blandade reaktioner. Det är man märker när man går på gatorna i Fagersta att det här har ju satt liksom djupa spår. Det är liksom folk som är väldigt berörda av det här fortfarande kring den här fruktansvärda händelsen. Men när man då börjar prata med dem om just att ytterligare en person är delgiven misstanke och anhållen i det här, så är det flera som, av dem som jag pratar med, som ändå tycker, ja, men, jag vet inte om man ska säga en lättnad, men ändå så att de uttrycker som att den här 18-åringen som är misstänkt för att ha gjort det här kan ju inte ha gjort det själv. Det måste ha funnits någon mer som har uppmuntrat honom eller stöttat honom. Det var liksom några av de reaktionerna som jag fick.
Tack säger vi till Ekots reporter Andreas Eriksson.
Ja, vi hörde ju nyss då om att ännu en person gripits misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta, och sen tidigare sitter en 18-åring häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och mordförsök.
Mm, när det handlar om den misstänkte gärningsmannen så växer en bild fram av en uppväxt kantad av våld och av tvång. Han ska ha varit aktiv i nätmiljöer som hyllar våld och tidigare skoldåd.
Petra Lund, rikspolischef, välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Polisen säger ju nu till Ekot att det är ett misslyckande att inte ha upptäckt 18-åringen tidigare. Det är Christian Tysklind, enhetschef på polisens operativa avdelning NOA, var med i Ekot i morse. Han sa att han är besviken. Vad skulle du säga, vilka är de största utmaningarna för polisen att i tid upptäcka potentiella gärningspersoner i just de här digitala miljöerna som vi nu pratar om?
Men låt mig först säga att det är ju en förskräcklig händelse. Nu har det hänt ett skoldåd igen, och mina tankar går naturligtvis till anhöriga och vänner till de som har drabbats av det här. Men jag ska säga att vi jobbar ju väldigt strukturerat skulle jag vilja säga. Så jag delar inte riktigt den bilden. Sen är det klart att vi gör ju allt vi kan för att upptäcka det här. Och som sagt, vad vi jobbar strukturerat när det gäller vårt arbete på nätet, både dolt och öppet. Och har experter som bedömer olika saker som vi ser, och vi gör också ingripande relativt ofta som vi naturligtvis inte kommunicerar ut. Mm. Men det här är oerhört svårt med tanke på mängden konto, mängden forum. Att också veta, finns det någonting bakom? Är det allvar det här? Så jag skulle vilja först uppmana allmänheten att så fort man stöter på något sånt här material, eller där man är orolig eller misstänker att här kan det vara någonting, så meddela oss så kan vi vidta åtgärder. Mm. Men sen skulle jag faktiskt också vilja rikta mig till techjättarna, för de har ett väldigt stort ansvar i det här att rensa sina plattformar från den här typen av kommunikation, material som vi ser våldsbejakande. Låt mig säga det att jag delar inte riktigt bilden, för vi gör jättemycket, men det är ett enormt svårt arbete. Mm.
Du säger att ni arbetar strukturerat, men om jag bara går tillbaka till min första frågeformulering där, vad skulle du säga är de största utmaningarna? Och du var ju inne på det också. Men vad konkret är det som är klurigast för er när ni är i de här digitala miljöerna som hela tiden också ändrar struktur?
Dels är det ju att hitta hittar, skulle jag vilja säga, för det är som att leta efter en nål i en höstack. Men sen så kan man väl i detta sammanhanget också prata om lagstiftning, för vi har ju lagstiftning som säger vad vi får göra i den fysiska världen väldigt tydligt när det gäller det förebyggande arbetet. Men vi har inte motsvarande möjlighet på nätet idag. Så vi skulle behöva en lagstiftning som riktar sig mot hela cybermiljön och vad polisen får göra. Idag när vi griper in i cybermiljön, då riskerar vi att göra oss skyldiga till brott själva, därför att vi inte får plocka bort material och så. Det har ju kommit en lagstiftning alldeles nyligen just när det gäller rekryteringsannonser. Där kan vi ålägga techjättarna att, eller sociala medieplattformarna, att ta bort de här annonserna.
Och vad är det du saknar i lagstiftningen? Alltså, vad är det ni skulle behöva?
Ja, men vi skulle behöva en möjlighet själva att både gå in och plocka ner saker, förstöra, ändra, göra en massa sådana saker som vi faktiskt kan göra i den fysiska världen.
Mm. Du var inne på det med techjättarna och deras ansvar. Hur ser samarbetet ut med techjättarna? Hur fungerar det?
Jag upplever att vi har ett bra samarbete, men polisens uppfattning är nog ändå att de skulle kunna göra betydligt mer genom att vara proaktiva och själva rensa ut material som bedöms som helt olämpligt.
Känner du en frustration kring att de skulle kunna göra mer?
Ja, frustration och frustration. Jag tror att vi har påpekat det här ganska många gånger. Och som sagt, vad det bygger på ett samarbete, och vi upplever i och för sig att när vi ber dem då ta ner material så gör de det i största möjliga utsträckning. Men vi skulle ju önska att de upptäckte det här själv och arbetade ännu mer proaktivt och förebyggande här.
Att ni inte ska behöva göra dem uppmärksamma på det?
Nej, och vi gör ju jättemycket, för det är klart att det är ju vårt ansvar att förebygga brott så långt det går. Men det här är som jag sa, otroligt svårt, eftersom det är så många konton och forum, och man ska också då se, ligger det, är det något allvar i det här eller inte?
Mm. Finns det skillnad i vilka plattformar som fungerar bra att samarbeta med och mindre bra? Så finns det plattformar som är mer eller mindre problematiska?
Ja, jag kan säga att de vanliga sociala medieplattformarna har vi ett gott samarbete med, men sen finns det ju de som har olika krypterade tjänster och så, där vi faktiskt inte ens får något svar när vi skickar olika begäran, och en sån, det är ju signal.
Mm. När det gäller utvecklingen på de här forumen, kan ni se en ökad aktivitet när det gäller våldsbejakande i digitala forum, eller hur ser det ut?
Nej, men man kan väl säga att vår uppfattning är nog att det är ganska konstant, men sen går det ju upp och ner, och det är klart att ett sånt här våldsdåd kan också trigga igång att man pratar ytterligare om det här.
Går det på något sätt att beskriva hur ni arbetar i de här digitala miljöerna?
Jag ska säga att dels, jag sa ju att vi arbetar öppet, och då nätpatrullerar vi runt och försöker komma i kontakt med så många som möjligt och prata och uppmana dem också att anmäla om det är någonting. Men sen jobbar vi naturligtvis dolt, en dold inhämtning, eller där vi befinner oss i olika forum och på olika sätt gör med hjälp av experter, ska jag säga, bedömningar också.
Vilken metod fungerar bäst?
Jag tycker att vi måste ha båda metoderna.
Får ni något gensvar? Jag tänker att det är ju en dold miljö redan i sig, och att den ändrar form hela tiden, precis som du också beskriver, med olika konton och forum som ändrar namn hela tiden, och att då vara öppet där som polis. Ger det någonting?
Ja, men jag är övertygad om det, därför att vi ser ju nu också att när det händer såna här saker, då får vi mycket mer till oss. Och där personer ute på nätet faktiskt berättar saker för oss.
Vad kan det vara som ni får höra då?
Nej, men det kan vara att man är orolig att det finns forum där det diskuteras olika saker eller just förekommer material, bilder, filmer som är våldsbejakande. Mm.
Finns det situationer när ni ser alla varningstecken men ändå inte kan stoppa det på grund av lagstiftning eller tröghet med techjättarna?
Det beror lite på hur långt vi har kommit. Alltså ser vi att det är jätteallvarligt och att det verkligen uppmanas till brott och så här, men då kan vi ju vända oss till techjättarna. Och som sagt, för nu har vi ju möjlighet, vi har möjlighet när det gäller terrormaterial, och vi har möjlighet numera också när det gäller rekryteringsannonser att ålägga techjättarna att ta bort det inom en kort tid. Men annars har vi inga möjligheter idag, utan i så fall får vi försöka lokalisera vad det här är för person som döljer sig bakom och sen helt enkelt ta kontakt och antingen förhöra personen eller gripa personen om det finns skäl för det.
Regeringen tillsätter ju en särskild kommission, en skoldådskommission. Vad ser du framför dig? Vad vill du se från en sån kommission?
Nej, men jag tycker det är bra. Nu har vi haft 2 skoldåd på relativt kort tid, och det är klart att man alltid ska försöka analysera dem och se vad man kan dra för slutsatser erfarenhetsmässigt. Så att vad kan vi som samhälle göra mer för att man ska reagera när vi är oroliga för personer som skulle kunna vara i den här miljön? Likadant att få dem att anmäla som stöter på sånt här material. Men jag tänker också, det finns ju säkerhetsfrågor i det här också. Hur ska skolorna jobba tillsammans med kommun och annat? Nu var det ju en inrymning här i Fagersta, men se om man skulle kunna göra något ytterligare för att förebygga det här.
Mm, när det gäller den yttre säkerheten, tänker jag.
Man pratar ju om att det är det förebyggande som är nyckeln till det. Att hålla på med skalskydd eller ha speciella kodlås på skolor ger egentligen inte så mycket. Då är det för sent. Hur är din syn på det?
Nej, men det är klart att det förebyggande är oerhört viktigt, och det behöver ju börja tidigt i åldern, och att man fångar upp barn där man är orolig. Ofta ser man ju det här tidigt, men att man också tar det här hela vägen. Vi jobbar ju som sagt var mycket mot rekrytering av barn, och där gör vi olika saker för att egentligen försöka få kommunerna och också göra mer, och andra behöver göra mer. Det är ju kanske i första hand inte polisens ansvar när barnen är små och man ska försöka fånga upp när man är lite orolig eller ser att det är problem. Men vi behöver jobba hela vägen med det här. Även vi i polisen, och verkligen försöka vara på tårna.
Och det har vi ju hört ganska mycket av och många gånger, och från olika instanser och myndigheter. Hur ser samarbetet ut? Polis, socialen, skolor, kommun. Vad är det där som behöver stärkas?
Framförallt skulle jag säga att det är informationsutbytet. Vi har inte kunnat prata med varandra tidigare. Nu har det kommit ny lagstiftning, men det sitter ju mycket i kulturen. Vi har ju startat en särskild polisoperation för att på bredden försöka påverka kommuner, skola, socialtjänst och verkligen jobba nära varandra och just stärka dem i att de vågar dela information med oss.
Mm. Av alla de åtgärderna som skulle behövas, vad skulle du säga är viktigast på kort sikt?
Ja, på kort sikt så är det nog det här med att vi skulle behöva lagstiftning på cyberområdet. Det förebyggande arbetet är jätteviktigt, men det tar längre tid.
Petra Lund, rikspolischef, tack för att du var med i Studio 1.
Tack.
Just nu så pågår en uppmärksammad rättegång i USA mot en mamma som står åtalad för att ha mördat sina 3 små barn och sedan försökt ta sitt eget liv.
Ja, fallet med Lindsay Clancy har berört många, och trots att hon står åtalad för mord så demonstrerar hundratals kvinnor utanför domstolen. Kvinnor som vill väcka debatt om psykisk ohälsa kopplat till förlossningar och förlossningspsykoser.
Vi har med oss Hanna Malmodin som är Ekots utsända i USA. Hanna, vad är det med det här fallet som väcker så mycket känslor?
Ja, men det är nog just det att det är så många olika ingredienser i det här. För först och främst så handlar det ju om att 3 små barn blivit dödade av sin egen mamma. Det är en 5-åring, en 3-åring och en 8 månader gammal bebis. Så det här är ju en fruktansvärd historia. Men sen så finns den här andra dimensionen av det hela som gör att fallet väckt så mycket debatt. Åklagaren menar att hon var fullt medveten om vad hon gjorde. Men mammans försvarare menar att hon var svårt psykiskt sjuk efter sin senaste förlossning och att hon befann sig i en psykos och hörde röster när hon gjorde det här. Så, ja, och sen kan man väl också säga att det har liksom blivit en principiell diskussion kring om man ska se det här som ett enskilt mordfall eller om man ska se det som ett exempel på ett större problem i det amerikanska vårdsystemet som då inte lyckas fånga upp kvinnor som drabbas av svåra psykiska problem efter sin förlossning.
Vad var det som hände den där morgonen?
Ja, men det som åklagaren säger hände är att hon då skickade iväg sin dåvarande make för att göra ärenden. Så han åkte hemifrån och när han hade åkt så ströp hon sina 3 barn. Så när mannen kom hem igen så hittade han 2 av barnen döda i källaren och det 3:e barnet dog på sjukhus några dagar senare sen. Och hon själv hittades på marken utanför huset efter att ha hoppat från ett fönster på övervåningen. Så hon själv överlevde ju då alltså, men är förlamad från midjan och neråt nu.
Mm. Vad vet vi om Lindsay Clancy och det livet hon levde innan händelsen och de förändringarna som sen skedde i samband med det 3:e barnets födsel?
Nej, men hon verkar ha levt ett ganska vanligt liv enligt flera vittnen som hört. Så hon jobbade dessutom själv som sjuksköterska på en förlossningsavdelning på ett sjukhus. Och många av de som vittnat för försvaret har också sagt att hon var en bra och engagerad mamma och sådär. Och det är väl också det som har gjort att många blivit så berörda av det här fallet eftersom det inte verkar som att hon hade varit våldsam eller farlig på något sätt alls tidigare. Men förändringen kunde man ju se då som sagt efter den här senaste förlossningen. Och enligt rapporteringen här i USA så fick hon faktiskt vård några månader innan det här hände för självmordstankar och sömnproblem. Och försvaret har beskrivit att hon blev manisk och psykotisk efter förlossningen. Och som sagt, hon fick både mediciner och lades in på sjukhus under några dagar då på grund av det.
Och det är ju många kvinnor som står upp för henne trots det faktum att hon har tagit livet av sina 3 barn. Man vill nu lyfta psykisk ohälsa hos mödrar. Hur låter debatten i USA kring psykisk hälsa, ohälsa kopplad till förlossning?
Ja, men dels handlar den om att den allmänna kunskapen kring just psykoser efter en förlossning är rätt dålig, men också om huruvida sjukvårdssystemet är tillräckligt bra på att fånga upp dem som drabbas av det här. Och sen finns det också den juridiska sidan där vissa experter som uttalat sig menar att är man så psykiskt sjuk som försvaret menar att hon var så kan man inte ställas till svars på samma sätt som man skulle ha gjort annars. Medan andra experter då i debatten säger att det inte ska räcka för att slippa straff så att säga.
Tack Hanna Malmodin, Ekots utsända i USA. Vi har också med oss Emma Fransson som är docent vid Uppsala universitet. Du forskar på just förlossningsdepression. Vad tänker du när du hör om det här fallet?
Ja, det är förstås väldigt upprörande och skrämmande om man tänker sig, man utgår från att hon har varit sjuk. Och ledsamt när någon inte får tillräcklig vård i tid och när det händer någonting sånt här hemskt. Jag tänker också att det är jätteviktigt att tänka på att det här är så otroligt, otroligt ovanligt. Jag jobbar ju som du sa med att forska på förlossningsdepressioner. Och det är ganska vanligt, det kanske drabbar ungefär var 10:e som får barn. Men när det gäller psykos så är det 1-2 på 1000. Och av dem så är det ett väldigt fåtal som försöker eller som skadar sina barn. Men med det sagt så är ju det här med psykos efter att man har fått barn ett allvarligt psykiatriskt tillstånd.
Mm. Vad är den stora skillnaden skulle du säga mellan just depression som vi pratar rätt mycket om här i Sverige och en psykos?
Ja, en viktig skillnad är ju dels förekomsten då, att det här med depression är ju en folksjukdom som är, och där är det ju nedstämdhet som är det vanligaste symptomet. Det är ett ganska långdraget förlopp och ganska lågmält men besvärligt, ibland ganska svårt att ta hand om på vissa sätt. Medan psykos är det här akuta förloppet ofta, att det kommer och man blir personlighetsförändrad på ett mycket mer markant sätt.
Just det fallet i USA som vi pratar om och kvinnan som står åtalad. Hennes man och närstående vittnar ju om att något hände i samband med födseln av det tredje barnet. Hon var inte längre sig lik. Går du att förklara vad är det som händer i hjärnan och verklighetsuppfattningen hos en kvinna som drabbas av förlossningspsykos?
Ja, utan att uttala mig om just det här enskilda fallet. Mm. Så om man tänker en förenklad bild är att hjärnan får ganska plötsligt då, svårigheter med att bedöma information och värdera information, och det gör att personen inte längre kan bedöma riktigt vad som är verkligt och inte. Så det blir som att det blir kopplingsfel och förenklat.
Mm.
Det här har ju väckt oerhörda reaktioner i USA. Vi har redan varit inne på det. Många kvinnor som stöttar henne då, trots det fruktansvärda som hon har gjort. Och det handlar om är att man vill få igång ett offentligt samtal om psykisk ohälsa kopplat till förlossningar. Hur långt har vi kommit med sådana samtal i Sverige skulle du säga?
Ja, när det gäller depression som jag jobbar mer med då, så är det ju att det har blivit ganska mycket bättre. Jag tycker vi är bra att prata om det här. Men trots det så är det ändå för den enskilda personen kan det vara ganska skambelagt att lyfta det här när man just har fått barn. Och psykos, som i det här fallet, där har vi nog mycket kvar att göra. För det är många som har varit med om det som inte vågar berätta om det. Därför att det just är skrämmande och apart. Liksom.
Mm. Och förlossningsdepression som du säger och som du arbetar med är vanligare. Och förlossningspsykos är ytterst ovanligt och därför kanske också svårt att förstå vilka signaler man ska reagera på.
Ja, fördelen finns ju egentligen ingen, men jag tänker det att det ofta är ganska tydliga tecken, och det kan vara att man just, som det också framkom lite med det här fallet då, att man blir förändrad, personlighetsförändrad, och att det är det man ska vara uppmärksam på om man är närstående. Men också att det kan vara en minskad sömn, uppvarvad, att man blir förvirrad, olika sådana tecken. Men det finns också exempel på att det kan vara mer negativa tankar, starka skuldkänslor och så. Men det viktiga är att det alltid finns en, just den här förlorade verklighetsuppfattningen som är ett kardinalsymptom. Men det är inte alltid som omgivningen kanske får ta del av den bilden, utan den kan ju få komma inuti.
Mm.
Hur bra är vi på att se och ta hand om de här kvinnorna, och skiljer det sig åt i regionerna skulle du säga?
Jag tänker att det finns, framförallt vill jag säga att det finns bra vård att få om man får en psykos. Att det finns effektiv behandling och det hjälper, och det här är någonting som man kan bli frisk ifrån. Eller man blir frisk ifrån det. Och jag tänker också att det finns förebyggande insatser som man kan ge om man vet att det är någon person som har en högre risk för det här, så man kan göra en god planering. Så det finns mycket vi kan göra. Sen vet jag att vi ändå kan bli bättre i Sverige på att samverka. Det är många aktörer. Man träffar någon när man är gravid, och sen är man inne på sjukhuset och föder barn oftast, och sen så är det barnhälsovården som tar vid. Så att vi kan nog verkligen jobba mer med samverkan för att föra över information och också dela kunskap om de här sakerna.
Mm. Dela kunskap och hjälp finns att få. Bra att vi fick höra det, Emma Fransson, docent vid Uppsala universitet. Tack för att du var med.
Tack.
Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Cecilia Tengmark, tekniker Olof Hansson Wallgren och sändningskoordinator Patrik Annerud.
Och den här veckan är det många som är tillbaka i jobb och skola efter semestern. En del av oss kanske känner att semestern den tog ju slut alldeles för fort. Och så känns det lite olustigt att behöva gå upp tidigt och gå tillbaka till jobbet. Men så känner inte vi.
Nej, det gör vi inte. Men om det är så att olusten inför jobbet faktiskt inte släpper, hur vet man om det bara handlar om en seg start eller om det faktiskt är dags att byta?
Reporter Kristin Holmberg försöker reda i frågan, och så här säger Märta som hon träffade på Göteborgs central.
Jag känner mig ganska taggad på att komma tillbaka till normala rutiner igen. Så att det ska bli roligt. Jag tror att det kommer bli lite sån här som kallas söndagsångest. När man bara måste gå och lägga sig i tid och sådär.
Hur länge dröjer det innan den här ångesten släpper då?
Alltså jag tror det kommer släppa när man väl kommer in i rollen igen. Jag har liksom uniform på mig på jobbet så att jag kommer liksom komma in i den och sen är jag i den rollen. Så det går ganska fort i omklädningsrummet, så är man igång liksom.
Men när vet man att ångesten är att jag borde byta jobb, att man är på fel plats? Har det hänt dig någon gång? Eller?
Ja, absolut. Och till viss del även på den arbetsplatsen jag är just nu så kommer man in i perioder där det är inte roligt att vara på jobbet. Men då är det ju någonting som följer med en varje dag. Och då är det ångest varje kväll. Och då vet man ju liksom att då är det dags. Sen finns det alltid liksom perioder. Och så kommer man ur perioderna och så blir det roligt igen. Så att man får lite grann ha lite tålamod.
Emma heter jag.
När tror du att det är dags att byta jobb eller inriktning?
Ja, men det är väl kanske när magkänslan säger att det blir för mycket stress. Eller liksom det känns inte tillräckligt lustfyllt att gå dit när man vaknar på morgonen eller liksom, ja. Och kanske om man vänder på det, en nyfikenhet också, att man känner att så här, det här lockar mer liksom.
Jag är Johan.
När började du jobba då?
Jag började förra onsdagen. För mig så har det inte varit en sån stor omstart. Jag har haft med mig jobbet över hela sommaren. Vi jobbar på en startup här i Göteborg så att, och jag är vd för företaget. Jag har varit lite, vad ska man säga, standby hela tiden, så det var ganska enkelt att komma tillbaka.
Erik? Ja, men jag har väl haft lite samma situation. Sen har man ju njutit av ledigheten. Det ska man inte sticka under stolen med. Men det är skönt, barnen börjar på förskola, man själv får lite egen tid och så att, nej, men det är kul.
Ingela, hur är det för dig att komma tillbaka till jobbet efter semestern?
Helt okej.
Har du börjat?
Jajamensan.
Hur kände du dagen innan? Hade du någon så här ångest eller så?
Nej, jag har inga bekymmer med det.
Men har du någon gång känt att du har haft sån jobbångest när du har kommit tillbaka?
Kanske någon gång för länge sedan, men de gångerna har jag liksom sett till att byta jobb helt enkelt. Jag har haft den förmånen att kunna byta.
Hur har du känt då och hur kom du fram till det?
Men då har man säkert funderat hela sommaren. Och sen så när man kommer tillbaka så känner man, ja, det är precis så som jag tänkte.
Att känna lite olust att komma tillbaka till jobbet igen efter en semester, ja, det kanske många av oss kan känna igen. Men när vet man att det egentligen handlar om att det är dags att byta jobb? Jag ställer frågan till Susanne Elbin som är specialist i klinisk psykologi på Institutet för stressmedicin vid Västra Götalandsregionen, som jag träffar över en kopp kaffe på en bänk i Botaniska trädgården i Göteborg.
Det är ju det som också är det intressanta med semester. Det är ju det här att när vi kliver ur våra vardagsvanor så får vi också lite perspektiv på saker och ting. Man kan se sig själv lite grann utifrån. Och då, det gör ju också att man kan börja fundera över, är det det här jag vill med mitt liv? Och det kan ju gälla både jobb och det kan gälla relationer och flera saker i livet. Det ger ju också en öppenhet så att säga att fundera lite grann. Hur har jag det på jobbet? Trivs jag? Trivs jag med mina arbetskamrater? Känner jag att jag kommer till min rätt och så? De här sakerna kan man ju behöva fundera lite grann kring. Och är det så här att man fortsätter att känna liksom en väldig olust och så kan man ju behöva titta lite djupare på det så att säga.
Kan det finnas andra saker, kroppsliga saker? Eller?
Ja, alltså det första brukar ju vara att man känner liksom en olust till arbetet. Så. Och sen så om det här fortsätter, om man får fysiska problem eller mer känslomässiga. Alltså att man känner att man blir deppig på det här sättet, att man känner sig uppgiven över sin situation. Eller att man börjar känna en så stark olust att gå till jobbet så gränsar nästan till att man får ångest. Antingen det eller att man känner att man får kroppsliga symptom. Och det som är ganska vanligt är sömnproblem, magbesvär, värk någonstans eller någonting sånt. Då ska man kanske börja fundera på lite närmare.
Men när man kommer tillbaka från semestern kan man ju ha ångest för att man ska gå till jobbet. Och det där brukar ju lägga sig sen. När vet man att det inte handlar om det?
Jag tycker att om det har gått ett par veckor så tycker jag att man, om man fortfarande känner den här olusten, så tycker jag man behöver fundera.
Om man kommer fram till att det är någonting som är kopplat till arbetssituationen, arbetsuppgiften eller kanske det sociala sammanhanget på jobbet, ja, då ska man prata med sin chef, säger Susanne Elbin. Men ibland kan man behöva hjälp också.
kanske vända sig till företagshälsovård. Har man en sådan på sin arbetsplats så brukar man kunna få något samtal så att säga fritt där man kan försöka reda ut vad är det för mig? Handlar det om att jag har för mycket att göra eller känner jag att jag inte har kompetens för det jag gör eller finns det någonting jag kan åtgärda så att säga på arbetsplatsen? Och det tycker jag är viktigt för att det finns en tröghet så att säga att gå tillbaka till arbetet, va? Det gör det. Men om det ligger kvar längre så handlar det ofta om att man har en arbetssituation som inte är bra. Alternativt att man är på fel plats. Sen så ska man väl säga, alltså det finns specifika situationer när man ska bryta upp och det är om man är utsatt för mobbning. Och då ska man naturligtvis kontakta både sin arbetsgivare och företagshälsovård. Men det är situationer där man inte ska vara kvar i.
Men okej, om det nu är så att det bara handlar om att man känner den där lilla olusten att komma tillbaka till jobbet igen efter semestern och kanske känner den där trögheten att sätta sig in i jobbet igen, ja då har Susanne Elbin också några tips som kan underlätta återgången för den som kan. Till exempel, börja mitt i veckan för att slippa en hel arbetsvecka. Starta med lite enklare arbetsuppgifter. Socialisera med kollegorna. Och sen kanske man inte ska tänka så där långt fram i tiden, säger hon.
Kanske inte så himla smart när man kommer tillbaka direkt efter semestern och så börjar räkna liksom hur många år är det kvar till pensionen? Hur många dagar är det kvar till nästa ledig dag? Utan man kanske mer får liksom dela upp det i korta intervall. Ja, men nu gör jag det här på förmiddagen och så ger man sig själv en klapp på axeln för man har klarat det. Och så gör man något annat på eftermiddagen och så tar man dag för dag lite grann. För så småningom så kommer vi tillbaka till våra vanor och våra vanor har vi ofta byggt utifrån att det fungerar väl för oss, att vi känner oss liksom bekväma med det. Och så är vi liksom där igen, där det känns rätt okej för de flesta av oss att gå till jobbet.
Andra tips kan vara att planera in något skoj, behålla sina sommarvanor som att bada eller göra någon annan fritidsaktivitet.
Även om man känner sig trött så att säga, för det gör man första veckan, att ändå behålla det här med det man tyckte var roligt så att man får behålla lite sommarkänsla.
Ja, och så var det där med sömnen som vi hörde Märta prata om tidigare, att hon känner lite ångest över att behöva anpassa inför jobbstarten.
Ingenting blir roligare av att man är trött. Och har man möjlighet att börja ställa om dygnsrytmen lite innan man börjar jobba så är det bra. Och då är det ju framförallt då att man försöker stiga upp lite tidigare på morgnarna så man får tillbaka dygnsrytmen.
Reporter här, Kristin Holmberg.
En fall av mässling kan nu kopplas till festivalen Urkult i Ångermanland. De flesta av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna som är ovaccinerade.
Och i Stockholm, där många av dem som smittats bor, där kommer nu regionen erbjuda gratis vaccin från den 1 september.
Maria Rotzén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm. Välkommen till Studio 1, Maria.
Tack så mycket.
Varför behövs det här just nu?
Ja, det här är ju ett beslut som var taget tidigare i budgeten för 2026 och vi är glada att vi kan erbjuda det redan från nästa vecka. Och det är ju så att det är de vuxna oskyddade som erbjuds skydd och mot mässling. Och det beror på att vi vet att det finns grupper, inte minst de som är födda i slutet på 60-talet, som inte har skydd mot mässling och även andra grupper. Så att det är fint om man kan tänka över sitt mässlingsskydd och ta emot erbjudandet att vaccinera sig.
Så ni skulle ändå ha gjort det här, men nu tidigare läggs det. Är det på grund av mässlingsfallen från Urkultfestivalen?
Det fanns en möjlighet till det och jag tror att det är bra att nu är intresset stort. Och då är det väldigt bra att kunna använda det intresset att kunna erbjuda det här från regionens sida.
Ja, hur märker ni av intresset?
Ja, vi har ju kanske inte liksom fakta uppskrivet, men vi hör ju att det är ett stort tryck på vaccinationsmottagningar och andra som vaccinerar.
Men vaccinationstäckningen när det handlar om mässling, den är 95% i Sverige. Varför har det ändå blivit ett utbrott?
Ja, generellt så är det ju en 96% i täckning till och med i Region Stockholm bland tvååringar. Men det är ju bland barn. Vi har ju inget register på hur stort skyddet är bland vuxna i stort. Och tittar man på olika åldersgrupper kan det säkert vara olika. Det var väl antagligen många som inte hade skydd som blev träffade. De, eller den som bar på mässling på Urkult. Det vet vi inte hur det gick till exakt, men det var säkert flera ovaccinerade där.
När det gäller just det där, för vaccin mot mässling ska vi säga ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och ändå så finns det föräldrar faktiskt som väljer att inte vaccinera sina barn. Vad beror det på? Vet ni det?
Det finns att man väljer att ibland senare lägger man ju bara vaccinationen så att man inte vill ge den vid 18 månader utan vänta lite grann. Det finns många, det finns föräldrar som gör det. Och det finns ju föräldrar som tror att det på något sätt kan vara skadligt att ge vaccin. Det är det ju inte, utan det här är ett tryggt och säkert vaccin som vi rekommenderar att man ger till sina barn. Sen finns det ju barn som av sjukdom inte kan bli vaccinerade, eftersom det här är ett levande vaccin som vi säger. Eller det är ett levande vaccin. Och om man har en grav immunbrist eller behandling på något sätt mot en cancersjukdom eller så, så kanske man inte kan ta vaccinet. Så att det finns många anledningar till att barn inte är vaccinerade.
Men vad kan man vara rädd för då som förälder när man väljer att inte vaccinera sina barn?
Ja, mässling är ju, nu ska vi säga att mässling är en ovanlig sjukdom i Sverige. Och det som händer nu, det är ju ett ovanligt stort utbrott att vi har, jag tror till och med att det är 32 fall nu, senaste uppdateringen på eftermiddagen, i Sverige samtidigt. Och det är en ovanlig sjukdom. Jag tror att man kanske glömmer att det här är en svår sjukdom. Man kan få, förutom att mässling i sig är en svår sjukdom med hög feber, hosta, röda ögon, utslag, så kan man få bakteriella komplikationer, alltså bakterier som ger öroninflammationer, bihålinflammationer, lunginflammation som man då behöver antibiotika behandla. Man kan få hjärninflammation av viruset och man kan även få en väldigt, väldigt, väldigt ovanlig form av nedbrytande hjärninflammation som kommer flera år efter själva vaccinationen. Det är en allvarlig sjukdom. Vi ska inte vara rädda, det är ingen samhällsspridning nu, men det är ändå en god idé att ha ett skydd mot mässling.
Flera regioner har ju erbjudit det här gratis för de som saknar skydd eller efter medicinsk bedömning. Andra gör det inte. Hur kommer det sig att det ser så olika ut i landet?
Ja, det är ju en regional fråga och jag kan ju bara svara för vår egen region som nu kommer att erbjuda det.
Och när det gäller då om man går och är orolig, född på 70-talet till exempel, som var Ylva och jag är, hur ska man veta om man är vaccinerad eller inte, eller har fullgott skydd eller inte?
Ja, det där är ju en lite knepig fråga. Det är ju, man införde ju vaccination på 70-talet och då ofta med en dos. Och då ska vi ta basfakta att för att få ett långvarigt bra skydd mot mässling så ska man ha tagit 2 doser. Men den första dosen ger också ett gott skydd. Men man får ett fullgott livslångt skydd om man tar 2 doser. Med en månads mellanrum om man är vuxen. 70-talet så införde man ju då en dos. Så de flesta som är födda på 70-talet har fått en dos. Om man då tänker tillbaka, det finns ju alla inte födda på 70-talet. Om man då tänker tillbaka de som är födda före 1960. De levde i en tid när mässling var en vanlig sjukdom och man räknar med att de personerna har haft mässling och då ett livslångt skydd. Det gäller nog kanske upp till de som är födda 1965 och tidigare. Efter 1965 så var man då barn och tonåring under 70-talet också. Man erbjöd då vaccination så det var inte lika stor risk eller chans beroende på hur man ser det att få mässling som sjukdom. Och man kanske eventuellt kunde få någon dos där även på 60-talisterna. Men de som är födda i slutet på 60-talet, de kan vara oskyddade mot mässling och de ska tänka efter om de behöver vaccinera sig. 70-talisterna har fått en dos. De har oftast ett ganska bra skydd men behöver ta ytterligare en. Men framförallt är det de som är helt ovaccinerade som jag verkligen vill tänka efter direkt nu. Har jag ett skydd eller inte?
Och det kanske man inte har koll på. Kan man på något sätt kolla? Ett litet blodprov om man har ett skydd.
Lite kort svar för det blir på den.
Ja, verkligen.
Blodprov rekommenderar vi inte för att testa, utan det är helt ofarligt att ta en dos till. Så då gör man hellre det i så fall.
Då gör man hellre det, säger Maria Rotsén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm. Tack för att du var med i Studio 1.
Nu ska vi alldeles strax släppa in Kvart i fem ekot. Sen är Studio 1 tillbaka. I den sena timmen bland annat så ska vi ju prata om det faktum att Tidöpartierna har knappat in och halverat avståndet till de rödgröna.
Där är ekot Kvart i fem. Kraftigt jordskred i Himalaya. Närmare 100 döda. Problem med att registrera röster när förtidsröstningen drog igång. Och Facebook-ägaren Meta ska betala över 150 miljarder kronor efter förlikning med amerikanska delstater. Jag heter Henrik Sell. Ja, i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har nu minst 95 personer hittats döda och hundratals saknas efter kraftiga jordskred och översvämningar. Med i studion Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Vad vet vi om vad som hänt?
Ja, men från Nepal så har vi fått höra att 95 personer har dödat och hundratals de saknas. Och alldeles nytt så kom uppgifter också från kinesisk statskontrollerad media om 3 döda och 265 som saknas. Och då pratar man om en specifik plats som är den gränsövergången mellan Nepal och Tibet då. Där lera och vatten förstår över själva byggnaderna. Det som hände här tidigt i morse, det var en jordbävning som triggade en lavin som i sin tur skapade en stört flod och då översvämning. Och en enorm kraft i den här lervälling som har dragit fram och tagit med sig broar, byar, områden, alltså hus, allting. Och på bilder så ser man, på dröjna bilder så ser man liksom bara taken på husen som sticker upp. Det är en mycket kraftig förödelse.
Mm. Och det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet, hur ser området ut?
Det är Himalayas bergsområde helt enkelt. Det är djupa dalar och höga berg, för att uttrycka sig väldigt enkelt. Det är inte så tätbefolkat, men däremot är det en viktig handelsled mellan Nepal och då Kina, av det Kina kontrollerade Tibet. Så det finns mycket infrastruktur här som har förstörts, alltså de broar, motorvägar, elnätet. Men det är också ett turistområde, inte minst för vandring och för religiös turism, både för hinduiska och buddhistiska pilgrimer.
Och det är ju många utländska turister som saknas. Vet vi om det är någon svensk som saknas?
De uppgifterna hittills är att UD inte har fått några uppgifter om skadade svenskar eller omkomna svenskar. Men det stämmer, Nepals turistmyndighet har gått ut med att 341 utländska turister saknas. Många av dem kommer från Indien, men det finns även sydkoreaner, britter, amerikaner, holländare och sydafrikaner med bland de saknade.
Det är ju kväll där nu. Hur kommer det här räddningsarbetet fortgå i mörkret, tror du?
Alltså, de har inte kunnat rädda så där väldigt många under dagen på grund av väder och vind, högt vattenstånd och kraftiga vindar. Och under natten så är det ännu svårare att försikta med de här bergen. Den är svår. Och Kina har också varnat för att mer är att vänta, att det är vatten som har stoppats upp av de här enorma rasmassorna och att det då trycker på. Så att än är krissituationen eller faran inte över.
Tack så mycket, Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Ytterligare en person är anhållen efter skoldådet i Fagersta i fredags. Enligt uppgifter till TV4-nyheterna handlar det om en kille som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet.
Sedan tidigare sitter en 18-årig man häktad, misstänkt för mord och försök till mord efter dådet i Fagersta i fredags, där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Nu finns alltså ytterligare en misstänkt i utredningen, en person som är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt uppgift till Ekot greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och enligt TV4-nyheterna är han under 18 år och han ska själv ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet och haft kontakt med den häktade 18-åringen via krypterade chattar och då delat med sig av sina planer. Senast klockan 12 i morgon torsdag måste åklagaren besluta om den här personen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Hans advokat Ville Edström ville idag inte svara på några frågor.
Nej, men jag har inga kommentarer alls i nuläget.
Inte heller polismyndigheten vill kommentera det nya gripandet. Men klart är att personen som greps i Stockholmsområdet i söndags inte var på plats i Fagersta vid tiden för dådet där i fredags. Kontakten mellan honom och den misstänkte 18-åringen ska alltså ha skett digitalt. Och uppgifter om att den här kontakten ska ha funnits kommer från förhör som polisen hållit med 18-åringen, enligt TV4-nyheterna.
Reporter Simon Andrén. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse för den man som åtalats för uppmärksammade dubbelmordet i Brattås utanför Härnösand för över 20 år sedan, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som bodde i Härnösand vid mordstillfället har i förhör erkänt att han var på brottsplatsen men nekar till brott. Han greps efter att polisen använt DNA-baserad släktforskning i sin utredning. Idag drog förtidsröstningen till årets val igång, men det nya systemet med digital registrering av röster fungerar inte just nu i 40 svenska kommuner på grund av fel med QR-koderna på baksidan av kuverten. Trots detta fungerar röstningen som vanligt, men kommer behöva bakregistreras, berättar Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
Det är ett 40-tal kommuner runt om i landet som har fått felaktiga QR-koder på kuvert som används i förtidsröstningen. Det är en beställning från Valmyndigheten till tryckeriet som det har blivit fel i. Och det gör att det går inte att arbeta digitalt i röstmottagningen i de kommunerna.
Valmyndigheten har inför årets val infört digitala system för att registrera att någon har röstat. Syftet är att göra röstningen snabbare och minska risken för fel. En del av registreringen i det nya systemet är att röstmottagaren skannar den QR-kod som finns på utsidan av röstkuvertet. Men när förtidsröstningen öppnade i Sveriges 290 kommuner märkte ett 40-tal av dem att QR-koden inte fungerade. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist igen.
De kommuner det gäller, de behöver ta emot och registrera rösterna på papper tills att problemet är löst. Och det är inga konstigheter egentligen, utan det har vi förberett för och det finns rutiner att följa. Och då antecknar röstmottagaren rösten på papper istället för i en digital väljarförteckning. Och sen får man efterregistrera de röster som har tagits emot i systemet.
Och finns det någon risk att röster inte registreras eller tappas bort?
Inte som jag känner till i nuläget, utan den information jag har är att felet är identifierat och vi beräknar att det ska vara löst på fredag morgon.
Det går att rösta precis som vanligt i de drabbade kommunerna, men rösterna kan alltså inte registreras som de ska förrän problemet är löst, säger Anna Nyqvist.
Och det är viktigt att poängtera att röstmottagningen fortgår. Rösterna går bara inte att registrera i den digitala väljarförteckningen i nuläget. Och det kommer kräva mer efterarbete för kommunerna. Så det är såklart olyckligt för de kommuner det gäller. Men själva röstningen påverkas inte.
Reporter Hugo Bernhard. Vi har oss kvar i den digitala världen. Sociala medieföretaget Meta, som äger Facebook och Instagram, ska betala närmare 160 miljarder kronor i en förlikning med flera amerikanska delstater. Bolaget har anklagats för att medvetet ha utformat sina tjänster på ett sätt som gör barn och unga beroende, något Meta har nekat till. Vår teknikreporter Sven Karlsson är med i studion här nu. Vad innebär uppgörelsen?
Ja, alltså i pengar så är det en av de största förlikningarna gentemot delstater som ett techbolag ska ha gått med på i USA. Alltså Meta vill hellre betala det här stora beloppet än att rättegången i Kalifornien fortsätter, är vad det innebär. Och de har inte förlorat den rättegången, men de har heller inte vunnit den.
Och det handlar alltså om anklagelser om att göra barn och unga beroende medvetet. Hur ska det ha gått till enligt de som anklagar?
Ja, enligt dem genom produktdesign bland annat. Alltså till exempel ett flöde som bara fortsätter och aldrig tar slut. Rödfärgade notiser som ska väcka liksom hjärnans uppmärksamhet. AI-system som matar unga med det material som troligast håller dem kvar vid skärmen. En massa sådana beslut och liksom strategier då säger man att Meta har använt för att hålla kvar unga inuti apparna då. Meta nekar till anklagelsen att de skulle medvetet ha skapat produkter som är beroendeframkallande för barn och unga. Men de går nu med på att i USA för unga användare då till exempel sätta en tidsgräns på 2 timmar per dag, och det kan användarna själva inte ändra på. Det måste till exempel föräldrarna göra. Och sen ett antal mjukare restriktioner som verkar vara lite lättare att ändra på, och det handlar till exempel om att unga inte ska få se hur många likes de har fått, att appen inte ska vara tillgänglig nattetid mellan midnatt och 06 som en del av liksom grundinställningarna.
Så både pengar och restriktioner, men vad kan den här uppgörelsen tänkas leda till i framtiden?
Ja, alltså den kan påverka andra rättsprocesser som Meta står inför med liknande liksom krav och liknande teman runt om i USA som pågår nu och väntas också börja den närmaste tiden. Det kan också bli så att fler techbolag, alltså till exempel YouTube och Snap, också förlikas i precis den här rättegången som vi hör om idag. Det är faktiskt ett krav som Meta har för att de ska betala hela sin summa, att några av deras konkurrenter också gör ändringar och förlikas och betalar pengar, och besked om det borde komma snart.
Tack så mycket, teknikreporter här på Ekot, Sven Karlsson. Sverige kommer få betala närmare 50 miljarder kronor för de 4 franska fregatter som Sverige ska köpa. Det uppger president Macrons kontor för nyhetsbyrån Reuters. Kontraktet kommer skrivas under på måndag i Stockholm. Macron kommer att närvara och den första fregatten ska levereras 2030. Iran och Oman har enats om en tillfällig sjöfartskorridor och gemensam minröjning i Hormuzsundet. Men trots uppgörelsen markerar Teheran att sundet inte kommer öppnas helt så länge USA fortsätter kriget och blockaden mot Iran.
اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود
Den tillfälliga lösningen ska följas av förhandlingar om en permanent farled, säger Irans biträdande utrikesminister Qasem Rari Babadi efter tisdagens samtal med Oman. Förhandlingarna väntas pågå i 30-60 dagar och syftar till att ersätta den ordning för sjöfarten som gällt i Hormuzsundet i nära 60 år. En större del av trafiken ska enligt förslaget gå genom iranskt vatten. Den tillfälliga korridoren ska endast vara öppen för handelsfartyg medan militärfartyg inte tillåts passera. I överenskommelsen ingår även ett gemensamt projekt för minröjning. Därefter fortsätter samtalen om en mer permanent lösning för trafiken genom sundet. Revolutionsgardets talesperson säger också att länderna har nått en överenskommelse om hur intäkterna från trafiken genom sundet ska fördelas. Några detaljer om den uppgörelsen har dock inte offentliggjorts. Någon fullständig återöppning av sundet är dock inte aktuell. Samtidigt har USA ökat pressen på Iran. Donald Trump hävdar att USA redan har röjt minor i sundets internationella vatten, något Iran avfärdar.
Reporter Nicole Amiri. Country-ikonen Dolly Parton har gått ur tiden och nu både hyllas hon och sörjs världen över. En av de som deltar i hyllningarna och sorgen är Dolly-fanet Eva Karlsson i Stockholm som bland annat besökt stjärnans nöjespark Dollywood i Tennessee 2 gånger.
Det känns fint att få besöka den och hedra henne på något sätt, att man liksom älskar henne så mycket. Hon är bara en larger than life god person. Hon är min religion.
Anna Karlsson, som idag är 49 år, föll på riktigt för Dolly Parton när artisten gjorde sin bluegrass comeback i slutet på 90-talet. Little sparrow,
little sparrow. Då omfamnade jag hela hennes artisteri.
Så här dagen efter dödsbeskedet har sorgen fått ta störst plats. Men åren med Dolly som religion har främst präglats av värme och fantastisk musik, säger hon.
Det är ju melodier och texter som är svåra att värja sig från. Hon har ju alltid en berättelse. Why'd you come in here looking like that in your cowboy boots and your painted on jeans? Hon är liksom ett paket av liksom glitter och kemikalier, men hon är ändå det mest äkta som finns eller har funnits på den här jorden.
Och Anna Karlsson är långt ifrån ensam om att hylla och sörja countrylegendaren. I USA ska flaggorna vaja på halvstång en hel vecka. Och i centrala Stockholm har Martin Inghamn, som driver Western butik, valt att bara spela Dolly Parton ur högtalarna.
Jag tycker det är en självklarhet att respektera och visa inte bara vad kunder men också. Hon kanske hör, you never know. Och hon är ju en otroligt stor artist.
Är, säger du?
All hennes musik och legacy kommer ju finnas kvar.
Och Dolly Parton blev 80 år. Reporter Ida Svansbo. Så vädret imorgon får stora delar av landet sol som fram på dagen varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och tidvis något regn. Temperatur i allmänhet 18-23 grader. Längst i norr 12-18 grader. Producent för sändningen Masse Benners.
P1, Sveriges Radio.
Du lyssnar till Studio 1 som går in i andra timmen.
Med 18 dagar kvar till valet, Tidöpartierna knappar in och har halverat avståndet till de rödgröna.
Och vi minns Dolly Parton. Och vi ska prata om sättet hon förenar människor över alla gränser.
Efter att tiotusentals migranter korsade gränsen till den spanska exklaven Ceuta försöker många av dem nu återgå till vardagen i Marocko.
Och inför den svenska filmhösten är två skribenter i fokus. Ursäkta, Alex Rolman och André Walden är båda het luften inför höstens premiärer.
I studion Ylva Lilja och Susanne Westergren.
Valdagen närmar sig och i takt med det blir också gapet mellan blocken allt mindre. Det visar Indikator Opinions augustimätning.
Samtidigt blir utspelen från partierna fler och vallöftena större och allt mer generösa.
Men vad tycker egentligen väljarna om det så kallade valfläsket? P4 Jönköpings reporter Elsa Ivarsson gav sig ut till en vallokal.
Och jag tänker som Thomas de Leva, vem kan man lita på?
Känner du att det är så? Vem kan man lita på?
Ja, de kastar ljus i det ena efter det andra och kan de genomföra det på 4 år, det är ytterst sällan.
Tror du att de vinner väljare på att ha olika vallöften?
En del kanske. Jag tänker, åh vad bra, nu tjänar vi 2000 i månaden. Och nu sänker de för pensionen och nu så får vi ett jobbskatteavdrag och sådana här. Ja, eller vi höjer inte bensinen, vi sänker bensinpriserna. Jag vet inte. Men en del tycker det är jättebra. Jag tittar mer på vad de står för som helhet parti, tycker jag.
Jag tänker också att det är vallöften. Och de kommer behöva kompromissa så sjukt mycket. Så jag lyssnar inte så mycket på det utan mer på ideologin bakom. Och vilket samhälle jag önskar att Sverige ska vara.
Så de tar inte på det så att säga, de här vallöftena?
Inte de som kommer nu en månad innan, nej. Det skulle jag inte säga.
Och de som intervjuades där var Lennart Axelius och Magdalena Gustafsson, reporter Elsa Ivarsson.
Här i studion har vi nu PM Nilsson som är vd för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och Daniel Suhonen, chef för fackliga tankesmedjan Katalys. Välkomna båda två.
Tack.
Tack.
Vad säger ni då? Är valfläsk effektivt för att locka till sig väljare?
Jag tror att partierna tänker att detta är det sista man kan göra. Jag tror att man är nervös på den borgerliga kanten. Gapet kanske minskar nu, men det har också varit väldigt stort. Jag tror vi satt här för någon månad sedan och sa att det kommer bli tajtare. Det kommer tätna och det gör alla val i stort sett. Till slut blir det ofta 51-48 eller något sånt där på valnatten åt något håll. Och det man kan säga nu är väl att Moderaterna tycker jag har släppt sargen och liksom genomför Moderaterna sin, det de lovar nu i slutspurten och det de har liksom gjort i valfläsk här innan den här, så här hösten med sänkt kollektivtrafik, taxa tillfälligt och sänkt matmoms. Ja, då är det ju en socialistisk politik som Tage Erlander hade varit inspirerad av. Och jag undrar liksom, ni på näringslivet, tycker ni att det här är hållbart? Jag snackade med Lars Calmfors idag, nationalekonomen. Han är ju väldigt bekymrad över att Elisabeth Svantesson och borgarna med SD i spetsen då har släppt hela finanspolitiken. Det här är ju liksom mer en katalys. Har liksom, vi vill att man ska låna till att bygga stambanor och inte låna till att danska turister ska fylla sin bensintank när de åker hem till Köpenhamn på eftersemestern. Mm. Det här är liksom en helt orimlig politik tycker jag. Mm. Och fel inriktning.
Men jag skulle ändå vilja fråga PM Nilsson om det här valfläsket ganska är det som har gjort att det här gapet nu minskar. Är det effektivt?
Nej, det tror jag inte. Valfläsk, det man kallar valfläsk, det vill säga plånboks
löften. Sådär. Det kan spela roll. Har historiskt spelat roll. Alltså det berömda är 1998 då den så kallade maxtaxan inte välte valrörelsen men spelade roll. I efterhand så ansåg man det. Den så kallade familjeveckan, det var väl 2022, spelade ingen roll. De här mätningarna som nu visar att gapen minskar, de har ju gjorts tidigare, alltså före det att de här nya löftena om supertaxan eller nolltaxan, de ska kalla det för, lanserades. Så det vet vi inte om det spelar roll. Orsaken till att det jämnar ut sig däremot är ju att, som Daniel säger, att svenska val brukar vara jämna, och det beror på att de flesta väljare inte är sådär 90-gritti intresserade av den politiska utvecklingen. Man vet en hel del av vad regeringen gör, ganska lite av vad oppositionen gör, och sen så när det blir val så blir oppositionen mer ett regeringsalternativ och regeringen blir mer ett alternativ bland två, och då tittar man på dem och då brukar det bli jämnt. Mm.
Hur likt valresultatet tror ni att det här är, de siffrorna vi ser nu?
Jag tror att det kommer bli jämnare än detta, och jag tror att slutdebatterna kommer att spela en stor roll, och det är väl mellan 1 och 2 miljoner väljare som bestämmer sig sista veckan. Mm.
Så att det, vad tror du, Daniel? Är det så här det kommer bli?
Jag tror egentligen inte så mycket, utan jag tänker att oppositionen har haft ett väldigt bra utgångsläge. Det har man fortfarande. Man har ett visst övertag. Men det är nu det börjar. Jag satt och gjorde en så här, de sista två veckorna från den 31 augusti här på måndag, så är ju egentligen alla de stora statsministerduellerna, partiledardebatterna, SVT, TV4, de riktigt centrala utfrågningarna. Mm. Och det är då människor, så att säga, normala människor, mannen och kvinnan på torget, de kommer bestämma sig då och bestämma sig. Men sen är ju frågan, det här att man bestämmer sig på valdagen, det är ju väldigt få som hoppar mellan Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar, utan de flesta är kanske, jag tror valet kommer avgöras i liksom dragkampen mellan en ganska nytänd Elisabeth Thand Ringqvist, en Magdalena Andersson som behöver visa det här valet att hon kan ta en debatt och vinna den. Hon gjorde ganska bra ifrån sig Expressen-debatten och DIs debatt för någon vecka sedan. Ovanligt bra för att vara hon. Och egentligen Amanda Lind och Ebba Busch vill också, det är liksom fyra damer som på något sätt drar i de så att säga Magda-moderaterna, och vem som lyckas med det där, det kan avgöra valet.
Mm. Igår kom ju ett vallöfte som anklagas för att vara just valfläsk. Det är ju Moderaternas förslag om att slopa avgiften på förskola och fritids, och från flera håll, bland annat det här hållet, beskrivet som en idé som är tagen från vänstern. Håller du med om den bilden, PM Nilsson?
Ja, det hade kunnat vara ett förslag som S hade kunnat lansera. Det hade kunnat vara ett förslag som det gamla Folkpartiet hade kunnat lansera. Det kan, med moderat heder vid håll, vara ett förslag som ingår i den så kallade arbetslinjen. Som är bra för integrationen och som fyller i någonting som de flesta svenskar, tror jag, lever med. Nämligen att förskolan i Sverige i praktiken har blivit en del av den allmänna skolgången. Alltså vid 1,5-2 års ålder så är det 95% av ungarna som går på dagis. Mm. Och det man kallar det för 6 års är nu obligatoriskt. Och då, det är klart att man kan argumentera för att hela den här långa skolgången då bör vara avgiftsfri. Så att, jag kan inte se att det svär liksom helt och hållet i den moderata kyrkan, men det är ett ovanligt förslag för att komma från Moderaterna.
Men är det vänsterpolitik som högern?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det finns ju, och sen så är det, alltså, om det är någonting som den svenska offentliga sektorn är världsledande på, så är det förskolan. Och det är i grunden bra att borgerligheten på allvar intresserar sig för det. Den institutionen som man byggde upp från 70-talet och framåt med den här nya professionen, förskolelärarna, är otroligt framgångsrik. Nöjdheten bland föräldrarna som har barnen i förskolan är fantastisk. Alla vill vara där, har otroligt stark legitimitet. Så det är politiskt självmord i Sverige att inte intressera sig för
den
här
verksamheten. Jag tycker själv att det är ett kanonförslag. Alltså det är ju verkligen ett jättebra förslag. Och det jag tyckte man hörde inslaget här innan är att väljarna, jag tror att det är så här, det är en ny grej, nämligen att väljarna är lite, man går, alltså så här, det är lite som barnens eller ens egen julklappsönskelista. Den är ganska lång. Alltså alla partiernas vallöften summerar ju till flera tusen miljarder om det genomförs. Mm. Och nu, jag brukar vara den som vill att man ska spendera. Det här är ju, det kommer bli förhandlingar oavsett vem, vilken sida som vinner valet. Det kommer bli strykningar på listan. Man kanske får ett par sockor och inte hoppborgen som man hade önskat sig. Eller snowracen. Man får en liten pinglass. Nej, men så här, för att vara allvarlig. Det kommer ju behöva förhandlas. Och jag tror att väljarna är... Jag tror lite grann att... Och det här är inte för att kasta skit på just Moderaterna. De har kanske gått ovanligt då hårt fram med ganska stora... ganska socialdemokratiskt klingande reformer av ganska stor omfattning som är ganska lite förvånande. Men på båda sidor så är det ju väldigt mycket löften som är ganska omfattande. En del av dem är väldigt bra. Och oavsett vilken sida eller hur en regeringskonstellation ser ut så kommer det bli ganska brutala förhandlingar. Mm. Och det tror jag att människor på något sätt... Så jag tror att liksom partierna... Det går inte att kasta in hur mycket som helst, utan nu måste... Det handlar om vilket samhälle man vill ha, vilken inriktning man vill ha, de stora frågorna. Och där, jag tycker väljarna, vi hörde inslaget, var, de lät kloka och man går inte på för bra. Låter det för bra för att vara sant, då är det förmodligen det.
Så du vill att politikerna nu ägnar sig åt lite bredare penseldrag och inte slänger in de här detaljerna?
Ja, men så här, jag tycker om sociala reformer. Jag tycker det är bra, och det gör PM också, med höger-vänster-debatt. Skattehöjningar, skattesänkningar, vinster i välfärden, de typerna av frågor. Och det som är intressant med det här är ju att det finns ju då ett liksom utrymme för partierna att, men så här, allvarliga frågor. Vi har en AI-arbetsmarknad, alltså AI kommer förändra arbetsmarknaden ganska brutalt för vissa grupper förmodligen. Vad fasen gör vi med det? Hur gör vi en politik för omställning av vissa grupper? Hur utformar utbildningssystemet? Det passar inte en sån här duell mellan Norsi och Jimmy på 2 minuter i slutdebatten. Men det är ju en avgörande fråga. Vi har Kina som, alltså jag snackar, PM gör det nog ännu mer, med industriföreträdare och folk i facket och så i industrin. De är väldigt bekymrade under ytan för konkurrensen, det som kommer nu. Tyskland håller på att klappa ihop.
Mm. Men PM Nilsson, är du inne på den linjen också? Att nu slänger man ut liksom flashiga önskelists valfläsk istället för att prata om hur vi faktiskt ska leva i vårt samhälle.
Grundorsaken till att så gott som alla partier gör det just nu är ju den kostnadssmäll som kom med inflationskrisen 2022-2023. Det drabbade hela världen. Och den här typen av utbudspolitik har man sett i nästan varenda land som har gått till val sedan dess. Och alla regeringar har rykt utom den danska och den kanadensiska, tror jag. Därför de hade då en konflikt med den amerikanska presidenten som gjorde att de överlevde. Men alla regeringar som hade och har haft ansvar under den här inflationskrisen har haft det jättesvårt. Och det försöker nu alla partierna i Sverige kompensera för. Sen så, jag skulle bara säga att det finns ett minne hos Moderaterna som spelar roll här, tror jag. Och det är Reinfeldts val 2010 då han fick 30%, och då var ju han i hög grad en socialpolitiskt inriktad moderat, och det är ju ingen i Moderaterna som har glömt bort.
Daniel Suhonen, det här med att man lämnar sin höger- eller vänsterposition för all del, liksom för att ta över motståndarens populära förslag och på något sätt göra motståndarens politik överflödig, en form av politisk triangulering, är det vad som pågår just nu?
Ja, absolut. Och Socialdemokraterna har ju liksom dels genomfört när man själv satt i inställning och accepterat väldigt mycket av den, de hårdare straff, de satsningar på polisen och de så att säga stora delar av den migrationsomläggning som sossarna inledde och som nu den här regeringen har accelererat. Det har man accepterat, så där är det ingen stor konflikt. Problemet är väl någonstans att vi sitter i ett läge där Sverige... Alltså, jag tänker ändå, på valdagen, Ulf Kristersson, jag följer Moderaternas Instagram-konto ganska mycket. Ulf Kristersson, hans huvudargument nu är att han har ett stabilt regeringsunderlag. Och jag måste säga det att, för mig faller det argumentet ihop. Jag förstår att man kan ha synpunkter på hur stabilt Magdalena Anderssons regeringsunderlag är. Så har vi liksom det sagt. Det förstår jag, det argumentet. Jag tror det är lite överdrivet. Men Ulf Kristersson går inte till val på att bilda samma regering som den som sitter nu. Utan han går till val på att bilda en regering där hälften av ledamöterna är sverigedemokrater. Och jag måste säga det att om jag hade suttit i ett svenskt storbolag eller ett medelstort företag, då hade jag varit lite otrygg för. Vi har Putin som håller på och längs den östra gränsen. Vi har val i Tyskland, i östra Tyskland, med val i Frankrike. Vi har krafter som har starka beröringspunkter med delar av Sverigedemokraterna. rysskopplingar inte minst, som handlar
nej,
om...
Nej, nej, nej.
Jo, alltså, det har
det där, vi. Det där är nu, nej, det är rena påhitt och nej, det är en helt annan påhitt. Fråga som
jo,
håller
det,
på nu,
det, detta kommer till slut att avgöra. Vill man ha en stabil regering, en regering med Magdalena Andersson, eller vill man ha en regering som där hälften är sverigedemokrater?
Det är demagogi.
Jag. Ja, jag vill nog hova in er lite nu och fråga Daniel Suhonen, vad behöver S och Vänsterblocket göra för att inte det här gapet ska minska ytterligare?
Jag tror att det finns, har varit för stort fokus på det som kallas Magda-moderater. Det är lätt vunna och lätt förlorade väljare. De går nu till Elisabeth Tand-Ringqvist-centern i stor utsträckning. Jag tror att det finns en... Man behöver tala till Jimmy-sossarna. En ny kategori som jag skulle vilja att man riktar in sig på. Man har politiken med reformförslagen, med karens och annat. Och jag tror att Magdalena Andersson borde ha ett sånt här... tala till de här väljarna som är svikna av Sverigedemokraterna, helt enkelt. Som inte har fått välfärdspolitiken.
Mm. PM Nilsson då, Tidöpartierna, vad behöver de göra för att kunna växa sig ännu större den tiden
de
som är
kvar? De behöver vinna de debatterna som nu kommer, framförallt i de stora tv-kanalerna. Och förra gången som Andersson ställdes mot Kristersson så vann ju Kristersson mot henne gång på gång på gång på gång. Det visade alla interna mätningar och alla externa mätningar. Och någonting liknande tror jag vi kommer se igen och det kommer ha väldigt stor betydelse.
Så slutdebatterna har alltså så stor betydelse trots att jag hör att så många är debatttrötta?
Eftersom det brukar vara så jämnt. Förra valet var det 26-27 000 röster som skilde.
Tack PM Nilsson, vd på marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och tack Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys.
En flodvåg och dramatiska skred sveper iväg hus och människor vid gränsen mellan Nepal och Tibet. Flera hundra saknas och många har också hittats döda, rapporterar nepalesisk polis.
Men nu Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Vad är det som har hänt, Naila?
Ja, men det var i morse som en jordbävning ägde rum och den triggade en lavin som i sin tur skapade en störtflod och översvämning. Om man ser på filmer hur de här floderna helt enkelt bara har breddats rätt rejält. Och där fanns det ju någonting. Där fanns det floder, där fanns det ju byar, där fanns det byggnader, hem. De här vattenmassorna har dragit med sig broar, elinstallationer, hus, traktorer och allting. Och kanske de allra mest dramatiska bilderna som jag har sett idag, det är den här gränsövergången mellan Kina och mellan Nepal och Tibet som kontrolleras av Kina. Och då ser man på övervakningskameror först människor som bara går helt lugnt och sen så verkar de förstå att oj, det är någonting på gång och då börjar de springa. Och sen så i nästa ögonblick så kollapsar de här byggnaderna över den plats där människorna precis var, som man förstår att de är där under. Och sen är det som en storm utan bara lera och bråter som om det vore någon slags film. Det är helt surrealistiskt faktiskt.
Mm, det är fruktansvärda bilder som man ser och det är många som är saknade och döda. Vad är de senaste siffrorna som vi vet?
Ja, men från Nepal så har vi att minst 95 personer har hittats döda och ett hundratals saknas då. Och Kina har också rätt nyligen gått ut och sagt att minst 3 personer har dött och 265 saknas. Och då pratar man specifikt om den här platsen som jag precis nämnde, själva gränsstationen. Men sen så har också Nepals turistmyndighet gått ut och sagt att ungefär 340 eller 341 utländska turister saknas, det de senaste siffrorna. Av dessa så sägs ungefär över 100 höra hemma i Indien, men det finns också sydkoreaner, britter, amerikaner, sydafrikaner och ett antal personer från Malaysia. För nu det så har vi fått höra att det än så länge inte har kommit några uppgifter om varken skadade eller omkomna svenskar.
Mm. Det är kvällstid där nu. Har något räddningsarbetet kunnat påbörjas eller vad har du hört från officiellt håll i Nepal och Kina?
Man har kallat in både polis och militär och flugit dit med helikopter. Man har försökt såklart komma igång med räddningsarbetet, men det har varit högt och svårt för helikopterna att landa på grund av höga vattennivåer och också vindar. Det är ett svårt område helt enkelt. Så det är inte så väldigt många man har kunnat rädda, ett hundratal kanske lite mer. Men det talas om att den stora hjälpinsatsen och också att man ska kunna komma in med förnödenheter och förhoppningsvis ska kunna inledas imorgon.
Mm. Vad är det för typ av område?
Det här är ett väldigt berget område. Det här är Himalaya. Det är djupa dalar och höga toppar. Det är ett område som är särskilt viktigt utifrån geopolitisk synpunkt och handelssynpunkt. Det är inte jättemånga människor som bor längs den här sträckan som där har varit för stor sen, eller där förödelsen har varit så stor. Men däremot liksom motorled, broar, elinstallationer, det som har varit viktigt för att handeln mellan Nepal och Tibet ska kunna fortsätta.
Tack för den här uppdateringen, Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Efter att tiotusentals migranter korsade gränsen till den spanska exklaven Ceuta försöker många av dem nu återgå till vardagen i Marocko dit de återvänt.
Men de tumultartade dygnen då fler än 90 människor dog när de passerade gränsen har satt sina spår. Och 23-åriga Amin minns dygnet med fasa.
Och vi vill varna för att hans berättelse innehåller skildringar som kan upplevas som obehagliga.
أول حاجة راه كنقول لك أشخاص ماشوا قدامي كيولي يبان لك هذاك الحلم ديالك انت.
The first I saw när jag nådde Ceuta var människor som hade dött. Då förstod jag att drömmen om ett bättre liv hade gått i kras. Amin sitter på ett café i sin hemby Darlas Luj när Sveriges Radio får tag i honom på telefon. Snart en månad har gått sedan han försökte ta sig till Spanien tillsammans med sin lillebror, sin kusin och en jämnårig vän. De åkte buss och sen taxi till staden Tetuan och därifrån var de tvungna att ta sig vidare de sista 3 milen till fots. Det blev nästan en kapplöpning. När vi hörde att alla andra också var på väg till Ceuta så började vi springa, berättar Amin. När de kom fram till gränsen möttes de av en enorm folkmassa. Alla försökte ta sig till den spanska sidan. Amin och hans resekamrater bestämde sig för att simma. Det kändes säkrare, berättar han.
Safi, hna ba'dna bzaf qashka
Vi simmade långt ut från stranden, säger han. Men simturen förvandlades snabbt till en mardröm. Ute i vattnet kämpade hundratals människor för att ta sig fram och i tumultet trycktes många av dem ner under ytan. Amin berättar om kaoset och om hur de som inte kunde simma drogs ner i djupet. När vi kom i land var vi tvungna att sparka undan döda kroppar för att kunna ta oss fram, säger han. Det var i slutet av juli som Ceuta hamnade i strålkastarljuset. När rykten började cirkulera på sociala medier om att gränsen mellan Marocko och den spanska exklaven var öppen lockades tiotusentals människor dit för att söka lyckan. Men för många blev det istället en dödsfälla. Hittills har över 90 dödsfall bekräftats, de allra flesta ute till havs. Amin har svårt att få bort bilderna av de döda kropparna som har etsat sig fast på näthinnan. När man ser människor som inte kan simma, riskera sina liv och dö framför ens ögon så blir man starkt berörd. Lever de verkligen under så svåra omständigheter att de är beredda att ta sådana risker, undrar han. Amin jobbar i en fabrik som tillverkar komponenter till bilindustrin. Han tjänar knappt 3000 kronor om månaden och säger att det är långt ifrån tillräckligt för att försörja en familj. Han var tvungen att ge upp sina universitetsstudier eftersom han inte längre hade råd att plugga. Hans dröm är att en dag ta sig till Frankrike. Men han kommer inte att riskera sitt liv igen, säger han. Ärligt talat vet jag att det inte är lätt att nå mitt mål på andra sidan. Jag vet att det kommer att bli svårt. Men jag föredrar ändå att lida i 1, 2 eller kanske 3 år i Europa än att kämpa och lida hela livet här. Sara Sasson och Nejma Bushluk.
Because I'm blind, don't think I'm dumb, 'cause this dumb.
Dolly Parton som har gått ur tiden. Att hon är död meddelade hennes familj på sociala medier igår.
Mm, vad var det med Dolly Parton som gjorde henne så älskad världen över och i nästan alla läger? Det ska vi prata om nu.
Mm, vi säger välkomna till Ingrid Nordin Gustafsson, countryforskare, och Jolin Jonis, countryartist.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Först och främst vill jag höra med er båda. Hur tog ni emot beskedet igår att Dolly Parton inte finns längre, Jolin?
Med oerhörd sorg. Faktiskt. Hon har ju varit så stor del av mitt och alla våras liv. Så att det var fruktansvärt sorgligt att ta del av den nyheten igår. Många tårar har det blivit.
Ja. Och Ingrid, vad tänkte du?
Jag kände precis samma sak. Det var, trots att hon var 80 år och vi visste att hon var dålig, så var det någon slags chock ändå. Och sen den här svallvågen i sociala medier som uppstår när någon är så stor och går ur tiden. Mm. Så det var lite, ja, chock.
Mm. Men mycket kärlek.
Väldigt mycket kärlek. Och någon slags genuin sorg faktiskt. Det var svårt att hålla tillbaka tårarna.
Jolin Jonis, du sa upp dig från ditt jobb i höstas för att satsa helhjärtat på countryn. Hur stor inspiration har Dolly Parton liksom varit? Och hennes musik förstås för dig.
Ja, men väldigt mycket måste jag säga. Och jag tror att de allra flesta musiker, oavsett genre eller om du är en liten musiker eller stor, tror jag på ett eller annat sätt har inspirerats av Dolly och hennes artisteri och hur hon är som människa. Och för mig så har det handlat väldigt mycket om vad jag har hittat inspiration till mitt eget låtskrivande och har många, alltså kommer hela tiden tillbaka till hennes sätt att skriva som liksom på ett med finess och med klurighet ändå får fram de här liksom bilderna som jag tycker att man så tydligt ser när man lyssnar på hennes musik, att man ser verkligen historien framför sig och hon kan. Ja, men hon har ett sätt att skriva som jag dras till väldigt mycket. Men sen också hur hon är, eller har varit som människa, som kvinna, som artist. Och det är väldigt beundransvärt hur hon har fört sig fram här i livet. Och någonting som jag tycker att vi alla kan må bra av att ta till oss faktiskt.
Från väldigt enkla förhållanden till att bli en världsstjärna utan att det på något sätt steg henne åt huvudet. Mm. Ingrid Nordin Gustafsson, du håller ju en studiecirkel om country. Hur mycket Dolly Parton blir det i den?
Det blir ganska mycket Dolly Parton i den, såklart. Hon är ju ett återkommande exempel på olika saker. Vi har ganska olika åsikter i studiecirkeln om vad vi tycker är bra country och vad vi tycker är äkta country. Sådär. Men vi kommer ändå alltid överens om Dolly. Hon är den där förenande länken på något vis.
Varför är det så?
Ja, varför är det så? Hon har ju alltid lyckats låta bli att ingå i ett politiskt läger. Hon har också, om man tittar bara på countrymusiken som är i sig väldigt politiserad och polariserad som genre, så har ju hon lyckats förena även där. Vi har allt från Jason Aldean som spelar golf med Trump till de som jag forskar om som är indie countrymusiker och Leslie Marks och gamla punkare. Och alla älskar Dolly. Det är hon som förenar. Och jag kan inte komma på något annat exempel. Men det gör också att hon är ett ganska dåligt studieobjekt på det sättet. För hon är inte representativ. Hon är lite för unik på något vis.
På vilket sätt så var Dolly Parton en traditionell countryartist? Och var stack hon ut någonstans?
Men hon var ju traditionell i den bemärkelsen att hon har precis den där bakgrunden som man gärna tillskriver då inom citationstecken den äkta countryna som är uppvuxen i Appalacherna i, precis som du säger, i ett fattigt hus med många syskon. Det är den där sinnesbilden av en liten kåk på slänten och så spelar man banjo på verandan. Men hon stack ju ut i, ja, dels hur hon såg ut såklart. Hon stack också ut i att hon blev så stor och hon blev liksom större än någon annan. Det går inte att jämföra henne. Igen, hon var ett dåligt studieobjekt. Hon blev större än någon annan. Och på det sättet stack hon ju också ut. Det finns inga jämförelsepunkter.
Men är inte det ett bra studieobjekt som är så unikt?
Jo.
Men hon går inte att jämföra med någon annan. Jag förstår det.
Nej, man kan inte använda den som ett exempel på någonting. Men hon står ju för berättelsen. Och hon är hon är ju otroligt stark i sitt berättande, precis som du säger, Julin. Och man, det är lätt att liksom fastna vid hur hon såg ut och hennes stora persona, men man ska också lyssna på texterna. Hon är otroligt, en otrolig textförfattare.
En stor fråga kanske, men om man skulle försöka sätta fingret på Dolly Partons livsfilosofi, hur såg den ut?
Ja, hon, när man tittar nu på hur folk pratar om henne, så återkommer att hon var god. Hon var godhjärtad. Och jag tror att hon i grunden hade en ganska kristen livsfilosofi och visade det också i praktisk handling. Alltså hon trodde verkligen på alla människors lika värde. Och det är stora och svultiga ord, men hon visade också i praktiken hur hon blev ju jätterik. Och fördelade ju ut väldigt mycket pengar. Hon hade ju stora välgörenhetsprojekt och vitt förgrenade system av till exempel böcker och bibliotek för att barn ska få tillgång till böcker och höja läsförmågan och så vidare. Mm. Så hon hade ju, hon levde också efter sin filosofi.
Julin Jonis, Ingrid var ju inne på det där med hennes låttext. Och hur mycket av Dolly Partons syn på livet tycker du att man kan utläsa i hennes låttexter?
Ja, men ganska mycket ändå skulle jag säga. Precis som Ingrid säger så pratade hon ju väldigt glatt om livet. När man har sett intervjuer och hur hon har pratat på scen och sådär. Och det är så, jag har aldrig träffat henne, men det är så jag har uppfattat henne, som väldigt glad i livet. Liksom. Och det hörs väldigt tydligt i hennes texter. Men också det här om att hon ömmar så mycket för sina rötter och sin familj. Och även fast hon inte har tagit något så här politiskt läger, som du är inne på, Ingrid, så har hon ju ändå varit väldigt tydlig med att alla människor ska få vara den de är, och vi ska inte döma, det är Guds jobb att döma, det är inte vårat liksom, utan alla ska få leva precis som de vill. Och det tycker jag också är någonting som framgår väldigt tydligt i texterna, som om man lyssnar på texterna.
Och som vi var inne på då, att i det polariserade land som USA är, så är det ju liksom en av få saker som förenar människor från olika läger, är att man älskar Dolly Parton, och att hon inte så gärna uttalade sig om politik. Men många journalister ville ju liksom få henne in i något politiskt hörn. Man ville pressa henne om allt från Irakkriget till abort. Hur förhöll hon sig till det där? Var det något som du något har tänkt på, Jolin?
Nej, men så som jag tror att hon förhöll sig till sådana frågor var liksom att hon stod alltid väldigt grundad i vem hon var som artist och som människa, och vad hon trodde på. Och hon kom hela tiden tillbaks till det här, till sin tro och till sin också tilltro till liksom andra människor, och ville väl alla väl. Sen kanske hon inte uttalade sig just om specifika ämnen så, men jag vet att bland annat så har hon ju varit väldigt betydande för LGBT-rörelsen, eller alltså den. Och sådär, så att jag vill ändå säga att hon hade sina åsikter, och att man kan utläsa det i hennes låtar och men även i intervjuer och sådär. Sen kanske hon inte tog ställning i alla.
Nej, just det.
Ingrid Nordin Gustafsson, hon duckade ju för mycket, men just när det gäller sitt stöd till hbtq-människor och deras rättigheter, så var hon ju väldigt tydlig. Varför var den frågan så viktig för henne?
Ja, den blev ju det. Hon är jätteduktig, får man säga, på att ducka, att bli indraget i ett politiskt fack. Hon var jätteskick, mycket genom skämt, att hon skämtade bort det. Sen kan man ju se vad hon gjorde i praktiken och liksom läsa ut politik i det. Men i det här tog hon ställning, och det finns många olika anledningar till det. Hon har ju klätt sig på ett sätt som liksom validerar transkulturen ganska mycket. Och hon har också accepterat att bli en ikon för dem. Hon har på Dollywood, hon har ju en sån theme park i Appalacherna som heter Dollywood. Där har hon en gay day en gång. Jag tror att det är en gång om året där alla är välkomna. Och det finns de som menar på att det kommer från hennes egen upplevelse av att vara utsatt och utanför, helt enkelt, att liksom stå upp för det.
Men det engagemanget, hur togs det emot av hennes mer konservativa fans?
Jag tror att de bara tittat över det. Det är det här som gör att hon är så unik. Hon kan liksom absorbera allt personen Dolly Parton kan absorbera allt. Och sen, hon har ju, den kritik hon har fått har ju handlat om att hon inte har tagit ställning då politiskt. Hon har den här enorma plattformen och har inte i valen då till exempel sagt vad hon röstar på. Men det gör ju också att hon kan flyta ovanpå. Det är inte hotfullt eller farligt. Det är inget ställningstagande att tycka om Dolly Parton. Hon kan liksom kunde förkroppsliga allt på något vis. Mm.
Julin Jonis, du har ju samma förnamn som en av Dollys allra största och mest älskade låtar, även om ni stavar lite olika låten Julin förstås. Hur kommer det sig?
Ja, det här är ju the million dollar question. Den här frågan har jag fått så många gånger, ställd på olika sätt genom livet. Men, och mina föräldrar hävdar ju bestämt att jag inte är döpt efter den här låten, men jag tror inte på det. Utan de är countryfans och har alltid älskat musik och framförallt country. Och jag menar, det är klart. Jag hävdar bestämt från och med idag att jag är döpt efter den låten. Så hör ni mig säga det någon gång så vet ni att det är en lögn, men en bra historia.
Ja, det är det verkligen.
Vi ska få livemusik i studion om en liten stund här där du faktiskt ska spela Julin för oss. Ska vi fråga dig, Ingrid Nordin Gustafsson, så länge. Vill du påminna oss lite om vad den här låten faktiskt handlar om?
Julin är ju en klassisk svart sjukeballad. Men den är speciell på det sättet att den inte är aggressiv, utan det hon gör är ju att hon beskriver inte objektet för svartsjukan, alltså Jolin, i negativa termer. Hon skriver ju upp henne och beskriver hur otroligt vacker Jolin är och ber henne att inte ta hennes man. Det sägs ju komma från en sann berättelse, men det vet vi inte. Det är mycket man inte vet vad som är fakta och fiktion med Dolly Parton också. Men det är lyssna på texten, den är fantastisk.
Då gör vi det.
Beyond compare, the flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald. Your smile is like the breath of spring, and your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene.
Dolly Partons mest älskade låtar, framförd här av Jolin Jonis, countryartist. Tack också till Ingrid Nordin Gustafsson, countryforskare, för att ni var med här i Studio 1.
Och idag presenterade Svenska Filminstitutet den svenska filmhösten.
Ja, det är allt från stora publikfilmer som Jönssonligan och Wall Enberg och Nelly Rapp, Porten till underjorden, till smalare filmer och flera dokumentärer.
Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt. Hej, välkommen.
Tackar.
Mm. Av det som presenterats idag, vilket läge befinner sig svensk film i, skulle du säga?
Ja, biografsommaren har varit riktigt bra. Drygt 40% mer biobesök den här sommaren än förra sommaren. Så att biograftittandet är på väg tillbaka. Nu är det ju amerikanska filmer som vi gick och såg i somras. Men de drar ju också med annan film. Så att det är positivt för svensk film. Och idag när höstens svenska filmer presenterades så var det 27 svenska filmer man fick se en snutt av. Och det såg lovande ut.
Mm. Men hur skulle du säga att den svenska filmbranschen påverkas av att flera svenska produktioner får ju premiär direkt på Netflix i höst?
Ja, men det är lite samma sak där. Alltså om svensk film går bra på Netflix så ökar ju intresset och fler vill väl investera i svensk film om det är en film som är lyckad. Och Netflix bjuder ju på hela 3 premiärer i år. Nu har jag papper med mig här, men det var en dramakomedi, en romcom lagom till jul.
Och spänner ögonen i mig.
Och en actionkomedi. Och det såg riktigt bra ut. Aha. Så att Netflix tar ju faktiskt ett ansvar för svensk film.
Men de tar inte biobesökarna ifrån biofilmen?
Nej, man säger ju det att går det bra för några så drar de med. Då ökar intresset för att se film. Mm.
Och av de snuttarna som du fick se då, vilka tema tycker du kan man säga dominerar den svenska filmhösten anno 2026?
Ja, det pratades om empati från scenen, att det var det som genomsyrade svensk film. Och det är klart, det var inga filmer med influencers i huvudrollen i år som det har varit de senaste åren. Så att man kanske ser andra i årets svenska höstfilmer. Det kan man väl säga, men sen är det ju spretigt, det är 27 filmer. Så att, ja.
Så du kunde inte riktigt se någon röd tråd som att de speglar något särskilt i samhället just nu?
Ja, men det kan man alltid få till, men nu sitter jag här med 27 titlar framför mig. Och,
ja.
Men empati, ja, men det finns, man ser, men det är ju så. Dels finns det väl att man nu vill fånga publiken, så det finns ganska mycket publikfilmer. Men det finns ju också de här väldigt smala, där man tittar på Malmberg till exempel, de som bor där och vad händer när bygden avfolkas och så. Va? Så att, och det är också empati.
Mm. Var det något som överraskade dig?
Ja, jag ska ta upp... Ja, bra stämning kan man väl säga, för det har ju varit väldigt dystert i många år ända sedan pandemin drog in. Så att den här goda stämningen, att det var så fullsatt. Mycket branschfolk är ju där, många journalister och så medverkande i filmerna. Men jag kan ju ta en film. Arne Goes to Space. Alltså, och där för första gången på 30 år så återförenas Lennart Jäkel och Rolf Lassgård. Det var ju Jägarna sist. Det här är en film om 2 gammgubbar som förenas kring vedhuggningen då, där de bor tillsammans i föräldrahemmet. Och så en dag dyker ett UFO upp, och alltså hur de får ihop det där. Det var kul att se det här klippet, va? För där kommer Lassgård in genom dörren och så står ett UFO där och han spelar precis som om det vore en människa. Man tänker, UFO 17. Men den här filmen har tagits ut till Toronto Film Festival, som ju är en A-festival, alltså en av de stora festivalerna. Och jag har hört att det är en av de 10 filmer som redan, den kommer ju upp snart, Toronto Film Festival, som redan har sålt slut på biljetterna. Så att den är många som vill se. Och Lars Vega heter han, regissören som har gjort den, och det är inte Lars Vegas trio.
Ska vi hinna lyssna lite på klipp?
Ja, det är det jag tänkte komma till nu. För så här sa han, vad sa du när de ringde dig?
Jag tänkte, det var väl rimligt.
Du firar inte, du gick ut och högg lite VA istället.
Ja, men det är ju lite sådär, ja, alltså, det blir ju kul, för att, som sagt, jag har aldrig varit i Kanada, och det finns ju någon sån här drink som någon förklarar att de är med ostronsbad, som jag tycker låter jäkla spännande att få smaka, alltså. Så det ser jag fram emot, och de här pommes frites med brun sås.
Ja, det är en annorlunda film.
Ja, vilken av höstens filmer har störst potential att bli publiksuccé då?
Ja, men då börjar jag i slutet. Juldagens film. Det brukar alltid vara en svensk film man lägger där som publiken ska gå och se. Och som alla kan gå och se. Och i år så får vi återträffa Göran. Vi har ju sett Sommaren med Göran för, var det, 17 år sedan. Nu kommer Hösten med Göran. Där Peter Magnusson och David Helenius återförenas, och det blir nog galet. Sen tror jag mycket på Alex Schulmans Arkipelag om 3 pappor som hänger på sina döttrar på skolresa som någon sorts klassföräldrar, och allt kraschar och går snett. Ja, och det ska ju bygga på en egen upplevd historia, säger Alex Schulman.
Där allt går åt helvete, har jag hört att han har sagt. Vilken film misstänker du kommer få för lite uppmärksamhet, men kanske borde förtjäna mycket?
Ja, då bläddrar jag här. Nej, men alltså, det är ju filmer som kanske inte kommer med i rubrikerna imorgon eller idag då, när det här filmhösten har presenterats. Det är en som heter Kärlek och andra diagnoser, som fick, ja, då kände jag att här är det något. Blev lite blöt i ögat sådär. Och det är ju, den hoppas jag att den får ett bra mottagande, kärlek och andra diagnoser. Alltså det här på spektrat någonstans, ett ungt par som träffas och hittar sin egen space i en lägenhet. Sen hoppas jag också att Dante och miljonerna får mycket uppmärksamhet. Linda Hambeck har gjort såna här animerade filmer. Hon gör de två senaste från Frida Karlssons böcker. Och det är ju sån kvalitet, och Stellan Skarsgård ställer ju upp i stort sett gratis för att vara röst i de här filmerna. Så det är barnfilmskvalitet.
Vad talar då avslutningsvis för att höstens liksom, svenska filmer kommer att locka folk fortsatt till biograferna?
Ja, några av de här filmerna jag nämnde, och du nämnde Jönssonligan här i inledningen. Alltså det finns filmer, det finns mycket film, och det finns filmer som har potential att locka publik. Och efter den här rekordsommaren, det kanske blir en rekordhöst. I alla fall om man räknar efter pandemin, för då händer det ju mycket.
Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt. Tack så mycket.
Mm. Alldeles strax 17:45 Ekot. Vad får vi höra hos er, Henrik Sell?
Ja, förutom händelserna i gränsområdet mellan Nepal och Tibet där vart jordskred kommer det även handla om kritik mot Riksbankens övervägande att höja räntan.
Och efter nyheterna här i P1 så hör ni ett busfärskt avsnitt av USA-podden.
Mm. Cecilia Tengmark var producent för Studio 1 idag. Vi som har varit i studion heter Ylva Lilja och Susanne Westergren, och vi säger tack och hej.